Artikel 3. Vi ska återvända till Valhallavägen och Mats Karlsson Lenarts promenad. I förra veckan hann ju inte Mats hela vägen från Roslagstull till Gärdet, som ju gatan sträcker sig. Så vi tar och återvänder till Stockholms bredaste och längsta gata. Och även Mats kommer berätta om sommaren 1912 och sommar-OS.
Nej, just det. Jag är mitt på Valhallavägen i den meningen att jag är halvvägs mellan de där två punkterna som just nämndes. Jag står där Sturegatan, Lidingövägen, korsar Valhallavägen. Alltså precis vid Stockholms stadion. Som jag ska tala lite mer om alldeles strax. Men först bara en snabb rekapitulering kanske. I förra avsnittet så berättade jag ju hur stadsarkitekt Lindhagen för en sista där 150 år sedan i sin berömda plan för Stockholm inkluderade en bred och lång boulevard långt utanför dåvarande stan. Och folk tyckte det var jättekonstigt att lägga en så pretentiös och påkostad gata på landet. Men så var det. Och när den internationella olympiska kommittén år 1909 bestämde att sommar-OS 1912 skulle arrangeras i Stockholm, så hittade man platsen för Olympiastadion just här vid Valhallavägen, som då en sisådär 30 år efter att den öppnade som gata redan till stor del hade bebyggts, ungefär som den ser ut idag nästan, med alla de här eleganta bostadshusen som kantar gatans södra sida, Östermalmssidan då. Ja, Stockholm hade alltså bara 3 år på sig att fixa OS. Idag har ju OS-städerna 7 år tror jag på sig i regel. I alla fall i Stockholm, det fanns ingen stadion som var stor och värdig nog ett OS. Så därför byggdes raskt en på den tiden i alla fall imponerande arena här i hörnan av Valhallavägen och Lidingövägen. Det var arkitekten Torben Grutt som ritade den här anläggningen som jag står och ser på nu i nationalromantisk stil. Lite fästningsaktig, eller vad ska man säga. Men hans formspråk har jag läst lär ha varit inspirerat av antikens arenor, alltså i det gamla Grekland, i Olympia rent av kanske. Stadion är ju byggt i tegel, ganska mörk tegel. Och det är ju verkligen inte vilken idrottsarena som helst, utan en, ska man säga, konstnärligt högtstående stadion. Olika torn och detaljer och små paviljonger och en hel del olika skulpturer också. Jag ska kika in här och ser genom portarna här från stadion in på Valhallavägen, så kan man få en liten skymt av läktarna och den gröna planen där inne på Stockholms stadion. Ja, OS 1912, ja, det är ju ett av de där riktiga paradevenemangen som under historien genomförts här i Stockholm. Det är väl nästan bara de stora Stockholmsutställningarna. Det var ju 1897 respektive 1930 som kan jämföras då med OS, kanske möjligen också Stockholms 700-årsjubileum 1953. Ja, bland de grenar i alla fall som man ordnade utomhus här på Stockholms stadion då under OS, det var brottning. Och brottarna där har svettats och lidit i solen. Stockholm 1912 kallades ju för solskensolympiaden. Till råga på allt så kunde brottningsmatcherna då hålla på hur länge som helst. Den längsta varade i över 11 timmar. Men den mest kände mästaren från Stockholm 1912, det var ju Jim Thorpe från Oklahoma, som vann både femkamp och 10-kamp. Men Thorpe, som var av indiansk härstamning, han fråntog sina guldmedaljer redan året efter, 1913 alltså, för att någon upptäckte att han året innan OS fått betalt för att spela baseball i några matcher. Och på den tiden var amatörreglerna i OS stenhårda. Så han blev diskad helt enkelt. Men med tiden så började idrottsvärlden se lite annorlunda på Jim Thorpe. Och han började kallas för en av USAs största idrottsstjärnor under 1900-talet. Och och 1983 faktiskt så lämnades medaljerna tillbaka. Det var bara det att då hade Jim Thorpe varit död i 30 år. Han dog nämligen utfattig i Los Angeles 1953 och han fick helt enkelt aldrig uppleva återupprättandet av sin storhet. Jim Thorpe, stjärna i OS 1912 här inne på Stockholms stadion. Ja, sen efter OS så fortsatte ju stadion att vara en ledande arena i Stockholm. Inte minst var det Djurgårdens hemmaarena i fotboll då mellan 1936 och 2013. Och före det så hade faktiskt AIK stadion som sitt hem, minsann. Ja, idag i alla fall så är det ju Djurgårdens damer som har stadion som sin hemmaarena. Vilket ju måste vara fantastiskt. Det hoppas jag i alla fall. Ja, så har jag då korsat Lidingövägen, Sturegatan, och till vänster här då när man går mot sydöst på Vallhallavägen så ligger Musikhögskolan, den kungliga. Den ligger ju här sedan rätt länge, men den har liksom fått ett helt nytt ansikte här utåt Vallhallavägen på senare år i form av två mycket moderna och anslående byggnader. Det är ett stort glashus, lite lätt guldskimrande. Och så är det en hög flygelbyggnad, 4 våningar tror jag, vitaktig slät fasad och så smala höga fönster. Och mitt emellan de här moderna byggnaderna så ligger det ett gammalt stall tror jag det är, som också är en del av Musikhögskolans campus. Ett gammalt, skulle jag gissa att det är ett gammalt militärt stall byggt i rött tegel. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm vid Vallhallavägen. Jag fortsätter nu på den här vackra Lindallén som går mitt i Vallhallavägen, som ju, som jag sa i förra delen också, består egentligen av 2 stycken gator vid varsin sida om gatan och med ett alléområde här med en grusväg i mitten helt enkelt där man kan gå och cykla. Så är det ju parkeringsplatser också på många sträckor av Vallhallavägen här. Ja, i alla fall så har jag nu nått ner nedanför Musikhögskolan. Här dyker det upp en stor byggnad i 3 våningar. Äldre byggnad i en slags brun gul nyans. Man ser nästan direkt att det här är en gammal militär byggnad. Jag vet inte riktigt varför jag ser det. Jag får den känslan så snabbt. Det kanske också beror på att jag vet att det är det förstås. Men det här är i alla fall en långsträckt byggnad här som sträcker ut sig längs Vallhallavägen. Detta är i alla fall då den gamla A1-kasernen, alltså Svea artilleriregementets gamla hem, och det är faktiskt en av de allra äldsta byggnaderna längs hela den här långa gatan. A1-kasernen började byggas redan 1877, alltså egentligen några år innan man byggde själva Vallhallavägen här. Det var det ganska många år sedan tror jag som det var militär verksamhet i den här historiska A1-kasernen. Numera så är den ett civilt kontorshus. Säte för Post- och telestyrelsen. Här på mitten av byggnaden så jag tittar in på här nu bakom ett vackert utsirat järnstaket så står det PTS med guldbokstäver över en portal. Tidigare stod det då, kanske inte stod det, men det var ju i alla fall A1 då för länge sedan. Jag kanske minns eventuellt att jag nämnde i första delen av Vallhallavägen att KTH, Tekniska högskolan här längre upp på gatan, det var platsen för de första experimentsändningarna med television i Sverige. Men Sveriges första riktiga tv-studios, de låg faktiskt här på det gamla A1-området bakom den här fina kasernen som jag står framför nu. För där fanns det ett område med lite olika byggnader, bland annat gymnastiksal, ridhus och olika slags förråd och sånt. Och de började SVT hyra i slutet på 40-talet, början på 50-talet. Inte minst med tanke på de kommande tv-sändningarna. Ja, SVT, det fanns ju förstås inte då, utan det var nuvarande Sveriges Radio som då hette Radiotjänst som hyrde här på A1. SVT knoppades ju av långt senare som ett eget bolag ifrån radion. Men i alla fall, från de studios som fanns här på A1 så sändes många klassiska tv-program, Hyrdans hörna till exempel. Och det var då innan det nuvarande tv-huset på Gärdet stod klart 1969. Det var ju samma år som TV2 startade också. Men SVT behöll A1 även efter att det nya tv-huset stod klart här inne. Bakom kasernen här i det gamla ridhuset och gymnastiksalen. Här spelade man in dramaserier faktiskt ända fram till för sådär 20 år sedan. Exempelvis Rederiet och Varuhuset och sådana där klassiska 80-90-talsserier spelades in här på A1. A1 på Valhallavägen. Ett stycke svensk tv-historia helt enkelt. Och på motsatta sidan Valhallavägen från A1-kasernen och Musikhögskolan och stadion då, där ligger de kvarter längs Valhallavägen som bebyggdes allra först. Det är husen mellan Artillerigatan, Jungfrugatan och Sibyllegatan bland annat. De bebyggdes redan på 1880-talet och det är riktigt fina gamla Östermalmshus. Men om man fortsätter då ytterligare en liten bit mot sydost här på Valhallavägen så dyker det plötsligt upp ett helt annat slags hus. Det här lite som inte är modernt eller så, men som ändå avviker rätt mycket från de här eleganta Östermalmshusen. Det här är en mycket stor, monumental rent av kontorsbyggnad i rött murtegel. Den ser lite engelsk ut. Jag tror det beror på delvis att de här höga fönstren som finns i var och en av de här tre huvudvåningarna, de är så här, ska man säga, småspröjsade. Och så är det väl också det här lite ojämna tegelmaterialet som den här byggnaden är byggd i som bidrar till den där känslan. Och det är i alla fall Patent- och registreringsverkets stora byggnad som jag står framför nu. Den byggdes på 1910-talet och arkitekten, det var Ragnar Östberg, alltså den Stockholmsarkitekt som, vars mest kända verk helt enkelt är ju Stockholms stadshus såklart. Precis som A1-kasernen då som jag precis berättade om så sträcker det här huset, Patentverkets hus, ut sig hela sin längd längs med Valhallavägen. Och mitt på här så är det en fin trappa där man kan nå en huvudentré från två håll. Ganska ovanlig lösning. Jag läste någonstans att det var en kopia av senatshusets trappa i Rom där Östberg var på studieresa någon gång i början på 1900-talet. Kungliga Patent- och registreringsverket står det här över porten i guldbokstäver. Ja, ett jättefint hus tycker jag i alla fall. Jag är inte säker på att alla håller med. På andra sidan gatan här så ligger ju stadsdelen Gärdet med många ganska fina bostadshus. Inte just precis rakt över här för här var det inte så snyggt. Men området, inte minst där nere kring Tessinparken och de här närmast Östermalm belägna delarna av Gärdet. De har jättemycket fina hus ifrån 30-talet, lite funkisinspirerade. Ja, som sagt, alla byggnader här längs Valhallavägen är inte vackra eller eleganta eller så. Det gäller väl kanske alldeles särskilt kvarteret Fältöversten som byggdes i början på 70-talet. Och är väl kanske typisk för den tiden, för ungefär 50 år sedan. Det är ett väldigt kompakt och rätt fult komplex byggt i också i rött tegel som så många andra byggnader här i Stockholm, men inte alls med någon slags stilkänsla och finess direkt. Men det här är ändå ett intressant kvarter, Fältöversten, och jag tror att de många hundra, kanske tusentals personer som bor i det här huset då som jag lite grann inte tycker det är så fint, och de trivs nog väldigt bra här. Det är liksom en egen liten värld att bo inne i kvarteret Fältöversten, som ju då är ett triangelformat kvarter helt enkelt här mellan Karlaplan och Vallhallavägen. Och som har en mäktig fasad här mot Vallhallavägen som är 7-8 våningar hög, tror jag. Men som ni kanske vet, ni som lyssnar nu, så är Fältöversten inte bara ett bostadskvarter utan kanske framförallt, eller minst lika mycket i alla fall, ett affärscentrum också. Med en fin inomhusgalleria. Det här är ju en verklig då samlingsplats och knutpunkt. Om man bor på Östermalm eller på Gärdet, då är Fältöversten ett naturligt ställe att gå till, skulle jag kunna tänka mig. I alla fall det här då att man byggde ett kvarter där man hade massor av hundratals lägenheter i samma hus som ett köpcentrum. Det var unikt då på den här tiden, början på 70-talet tydligen. Att man då liksom kunde gå inomhus mer eller mindre mellan bostad och butiker. Och på det här området då, kvarteret Fältöversten, där kan man ju undra lite grann, vad var det där före det här huset byggdes då, det här stora centrumhuset? Ja, det fanns bara ett litet kåkigt område med en bensinmack och ett par bilverkstäder och lite skjul och olika slags kåkar. Sådär halvschaskigt kanske. Och först då runt 1970 så sanerade man det här kåkiga området mitt i det fina Östermalm och skapade kvarteret Fältöversten. Som sagt inte är jättevackert att se på, men som jag skulle kunna tänka mig ändå fungerar bra som en livs- och arbetsmiljö för många människor. Det är ganska tidigt på morgonen när jag gör den här vandringen längs Vallhallavägen, så det är inte jättemycket folk ute än. Men det här breda grusstråket här i mitten av gatan, det är ändå ett populärt joggingstråk uppenbarligen. För här både blir omsprungen av och möter löpare av olika kaliber. Här finns det också en gångbro faktiskt över hela den breda Vallhallavägen ifrån Fältöverstens köpcentrum och över till Tessinparken då, på andra sidan Vallhallavägen här, där det ju också finns en upp- och nedgång till Karlaplans tunnelbanestation. Nu är jag då nere på den, vad ska jag säga, nedersta delen av Vallhallavägen, men också den yngsta delen faktiskt, för det var inte hela gatan som stod klar då 1885 cirka, utan den slutade ungefär här vid nuvarande Fältöversten, för sen var det militärt område egentligen i det längsta där Vallhallavägen går ner mot Gärdet. Det var inte förrän någon gång under mellankrigstiden, tror jag, så 20-30-talet, som man byggde ut Vallhallavägen ända ner till själva Gärdet. Här på den allra nedersta delen, nästan i alla fall på Vallhallavägen, så finns det något så ovanligt för en Stockholmsgata som en ridstig. Som sagt, Vallhallavägen är ju Stockholms bredaste gata, det borde finnas plats för alla kan man tycka, inklusive ryttare. Och det finns det här också, på en sträcka av några hundra meter så finns det en skyltad ridstig här mellan lindarna i den norra delen av gatan. Man ser här på marken att det här har varit ryttare med hästar här ganska nyligen. Här finns det någonting annat lustigt också, nämligen en gammal järnväg som dyker upp här plötsligt i Vallhallavägens lindallé. Man har sparat en liten bit spår här av en gammal järnväg, och det står till och med någon slags gammal vagn här också. Järnvägsvagn. Ja, inte vad det är för någonting. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Jag har ju kört och åkt förbi och cyklat och gått här så många gånger, men aldrig sett det här. Det här är alltså längst ner på Vallhallavägen kan man säga, precis vid där den korsar Oxenstiernsgatan och vid TV-huset och Konstfack. Det måste ju ha varit spårvagnen som vände här. För det, den här, jag ser nu att spåret går i en slinga här runt hela Vallhallavägen. En kanske unik rest av Stockholms gamla spårvägsnät, vad vet jag. Ja, här öppnar Gärdet nu upp sig. Där Vallhallavägen, den i klassisk mening i alla fall, slutar här vid korsningen av Oxenstiernsgatan och Lindarängsvägen. Alltså vid Konstfack och SVT helt enkelt. Och egentligen så fortsätter faktiskt Vallhallavägen en liten bit till här. Det är nämligen också så att den här gatan som går runt SVT och bort till ambassaderna, tyska, japanska, finländska och amerikanska med flera, den heter också Vallhallavägen. Så det är ännu längre gata, det är liksom en liten inofficiell eller faktiskt officiell förlängning av den breda boulevarden Vallhallavägen. Så vad ska man säga då avslutningsvis om Vallhallavägen? Stockholms längsta och bredaste gata. Ja, det är ju en sammansatt gata, måste man säga. Här bor ju väldigt många människor sannolikt vid den här gatan, särskilt längs den södra sidan. Så finns det ju massor av olika institutioner, myndigheter, företag, universitet och högskolor längs gatan också. Så här finns egentligen allt, kan man säga, på Vallhallavägen. Gatan som inte många trodde på i början.